Välkommen till Tolkning pågår. Jag som poddar idag heter Ola Fornling och jag sitter här på Utbildningsinstitutet i Lund i Dion en kväll här i januari med Gunilla Renöfelt, och du är lärare här i homiletik.
Det stämmer.
Mm. Och vad spännande, vi ska prata om den andra söndagen efter trettonde dagen.
Nej, den tredje tror jag vi sa.
Det är helt riktigt, det var jag som hade fel siffra. Men det är bra, ville bara kolla. Nej, tredje efter trettonde dagen, och temat är väl i alla fall Jesus skapar tro.
Ja, det är det.
Och evangelietexten är en Matteustext.
Mm.
Och jag tänkte att du kan väl läsa den för oss.
Ja, det är ur Matteus evangeliets 8. Kapitel, vers 5-13. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene, gå, så går han, och till den andra, kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk.
Tack så mycket. Det här är en ganska stark berättelse som också handlar om något av det vår mardröm som föräldrar i alla fall. Det är ett sjukt barn här. Har du några inledande tankar när du hör texten nu, när du hör dig själv läsa texten?
Jag tänker att vi nu idag hamnar på något sätt. Vi är den nya offentligheten som liksom hör och får stå runt det här. Och då tänker jag just på ordet tro. Att hitta en stark tro, och det är ju också temat. Om detta handlar om tro i första hand. Och så kan vi också prata om själva undret, men jag tror att det först och främst handlar om tro. Att tro och se vem Jesus är.
Är det det som är speciellt för den här officeren, att han ser något som Jesus egna inte såg, tror du?
Ja, för vad i all världen gör han där, så att säga. Att han kommer till en utanför sitt folk, antagligen.
Mm.
Och dessutom ber om hjälp, inte för sig själv, utan för sin tjänare. En ung pojke låter det ju som i texten. Mm. Jag tror att Matteus här låter oss, genom den här officeren, så ger han någon slags tecken att Jesus är Messias. Att officeren har sett någonting.
Mm. Och just det, och jag var ju inne på oss som föräldrar och så, och visst är det så, du nämnde det innan, att i Johannes evangeliet finns också den här texten, men då är det officerens son det handlar om.
Ja.
Och här är det en
ja. Det finns ju några olika varianter. Här kommer han ju själv, officeren, och ber om hjälp för sin tjänare. Och i något annat evangelium så skickar han bud att någon annan får gå och be Jesus om hjälp till den här tjänaren eller sonen.
Mm. Mm. Ja, det måste ju vara någon som han har väldigt kär. Det är väldigt viktigt för honom att han ska bli frisk.
Ja.
En ganska hårdnackad man, tänker jag annars. Jag menar, romerska officerare var ju inga som brydde sig om alla eller var så karitativa, utan det var ju ganska hårda puckar. Så att jag tänker att det är ju, men det är väldigt viktigt för honom här att få hjälp.
Mm.
Och när du läste nu så kände jag också att det finns ett dubbelt förhållningssätt till Jesus hos den här officeren på ett sätt. Alltså, å ena sidan är han ju ödmjuk och säger att jag är inte värd att du ens går in under mitt tak.
Nej.
Å andra sidan förväntar han sig väldigt mycket av Gud.
För han säger så här: säg bara ett ord så blir pojken frisk.
Och det är ju en otrolig...
Det är kan man ju tolka det som verkligen ordet i centrum, ordet som skapar tro, ordet som är skapande.
Mm.
Att det är ett ord från Jesus så återställs skapelsen.
Mm. Det är en svindlande tanke nästan. Ja, faktiskt.
Säg bara ett ord.
Ett ord, ja. För att, och det är viktigt att det är ett ord. Liksom. Mm. Det kan man också naturligtvis, om man leker med tanken, språket också som helande makt och ordet som vi pratar om mycket i vår lutherska kyrka, inte minst.
Som skapande.
Mm. Mm.
Och ordet också som Jesus själv.
Mm.
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 Jesus, att hans ord är detsamma som han själv, en förlösare av mänskligheten.
Precis. Du pratade också om undertexter när vi bara snackade lite här innan vi började podden.
Ska jag berätta om det nu?
Ja,
jag är väldigt upptagen och inspirerad av en bok av Mogens Lindhardt, teolog i Danmark, som har varit rektor på pastoralseminar i Köpenhamn. Och han har nyligen gett ut en tjock bok som heter Trinitatis, en homiletisk reiseberättning.
Mm.
Och där finns den här parallelltexten, men den finns under trefaldighetstiden där, så han går igenom trefaldighetstidens texter. Och där ligger många av Danska kyrkans deras undertexter. Där skriver han om att hela trefaldighetstiden, som ju inte är vår nu, men att den handlar om relationer. Och då finns denna berättelsen här. Och så kan man ju också tänka denna texten, den starka relationen han har. Han pratar också om att, skriver han då, det kan ju några tycka är provokativt, att det här är en berättelse, en underberättelse som inte i första hand, säger han, är onaturlig. I någon ordbok han slår upp så förklarar man ett under med att något övernaturligt sker. Men, skriver han, det är egentligen något på ett sätt naturligt som sker. Det vill säga, naturen återställs. Alltså, det är meningen att människan ska vara frisk. För att ha, i den tidens tolkning, så är ju sjukdom att vara lite död. Att säga. Sjukdom är att vara skild från det liv som Gud ville att man skulle ha. Så undren är inte i första hand att visa på att Jesus är en healer, utan att visa på att relationer återställs både mellan människor och mellan det mänskliga livet och Gud.
En slags grundtro på livets kraft, som, alltså livet som det ursprungliga.
Ja.
Kanske, man kan tänka att det är det som är det naturliga. För det är ju lite av påskens mysterium också, att livet trots allt, mot all erfarenhet som vi har, så är det egentligen så att livet är starkare än döden.
Ja.
Alltså att, och det är en väldigt spännande tanke. Mm.
Jag fastnade också när jag läste lite innan här ur en predikan av Ludvig Jönsson. Den är ganska gammal nu, men ett citat där som jag tyckte var så fint. Tro är att erövra det omöjliga. Och att det är vi människor som sätter upp gränser för vad som är möjligt och omöjligt. Men det är lite knepigt med de här undren ändå. Tycker du inte det?
Jo, jag tycker att det är knepigt. Det är ju knepigt på grund av att vi också ser, vi har också en erfarenhet, bygger på vetenskap och observationer, som gör att folk blir inte friska bara för man tror. Alltså den kopplingen, Och då har vi ju hela det här med, vad heter det på svenska? Ja, prosperity gospel, som det heter i USA. Alltså framgångsteologi, ja, om man säger så. Mm. Det är ju alltid det, jag blir alltid lite rädd själv också då, att det ska hamna i något sånt.
Ja.
Bara du ber så blir du frisk.
Ja.
Du behöver inte ta medicinen om det liksom, och hela den biten. Så att det är lite
så,
det är ju en fälla på något sätt.
Å andra sidan vill man inte heller avfärda det, för då är det jag på något vis som har satt upp gränser för vad Gud kan och inte. Och
exakt.
Då faller det ju väldigt mycket.
Mm.
Då har jag satt mig över Gud.
Du har satt mig över Gud.
Ja, det vill vi inte.
Det vill vi inte heller. Så att det, men nej, och det här är väl någonting vi kristna brottas med hela tiden.
Mm.
Men någonstans så tappar vi ändå inte tron.
Nej.
För mig är det jätteviktigt, och en stor del av min prästtjänst också, att be för de som är sjuka.
Ja, visst.
Och så.
Ja, ja.
Det, och att vi gör det, det är ju en styrka att vi gör det varje söndag i församlingen. Ja. Vi ber för de som är sjuka. Ja. Ingen inbillar sig att de ska hoppa upp och bli friska. Bara jag säger ett ord i kyrkan som sker i texten.
Mm.
Men jag tappar inte heller tron på att det faktiskt har betydelse.
Mm. Nej.
Men
också, jag tänkte på, vi började att prata om officeren som sen Jesus säger, jag har inte sett så stark tro. Men att också tro betyder ju tillit också. Att han har en tillit till att genom livet som undan för undan liksom bryts ner, så finns Gud och liksom uppståndelsen där.
Mm. Och är det då, och då tänker jag att kritiken mot de egna då, det är väl att de har accepterat, för att återknyta till Lindhardt då, dödens verklighet. De är sjuka, de är lite utanför, de är där kanske, jag menar, Jesus drar ju in folk i centrum igen och vågar ha en tro även på folk som är uträknade av, både på grund av sjukdom eller samhällsstruktur eller vad det än är, att Gud verkar också i dem.
Mm.
Han kunde ju bara gett upp den här officeren och tänkt att ja, men det är Guds vilja att han ska vara sjuk.
Mm.
Och det är ju också förlamande på något sätt.
Ja.
Att det faktiskt våga tro att det ändå livet, vi kämpar ändå för livet liksom till sista blodsdroppen någonstans.
Ja.
Och det ger ju oss också kraft, som kristendomen och tron, en kraft och en styrka i oss.
Att hela tiden alltså ha den här protesten mot nöd och förnedring av människor. Och jag tror att där är Gud verksam i den protesten.
Ja, men precis. Alltså, precis, som man inte, vi kan inte sätta oss ner och tänka att nej, men det är svält i en del av världen och så ska det vara. Eller, en del kommer alltid vara på flykt och det finns inget att göra.
Mm.
Då har vi någonstans tappat tron på Gud.
Mm.
Det är ju, så det är ju en spännande.
Men vad tror du om att tänka, vad tror du om att också kunna tänka symboliskt om att tjänaren är sjuk?
Utveckla gärna det.
Jag har dålig tänkt, och så har jag läst lite också då att om det inte i första hand kanske är, eller det kan ju vara en fysisk sjukdom, men om det också kan stå för en svag tro, eller kan det stå för något, att det är något nedbrytande i den livstolkningen
som
alltså officeren ber om hjälp för.
Mm.
Kan officeren och hans tjänare vara en och samma person? Om vi nu skulle liksom fantisera på
fantiserar
lite här inför,
ja, men det kan vi väl få göra här.
Inför den predikan.
I det här rummet kan man få fantisera helt fritt.
Att det, så skriver någon av de här att svaghetens område också är ett uppenbarelseställe för Guds kraft på jorden.
Mm.
Det tyckte jag var lite fint. Va?
Det är fint.
Och det sägs ju också i något annat under att detta hände för att Messias skulle bli tydlig. Eller något sånt, va?
Mm.
Men Lindhardt, han skriver också att när vi liksom står omkring och och ser det här.
Ja, för du var ju inne på att vi är den nya liksom, publiken när man ser det här precis. Som en scen.
Att den här officeren som tror och litar på Jesus, att i den här berättelsen så ser vi uppståndelsen igen. För om man tänker på Matteus har ju skrivit det här efter påskens händelser. Mm. Det är ju kanske 100 år efter.
Ja, visst.
Att nu får vi liksom i den här berättelsen får vi liksom syn på Jesu uppståndelse. Så säger han så här. Mm. Det är ju, jag tycker det är spännande. Han säger bland annat att det sägs i alla botande under så sägs det ett uppståndelseord efter själva botandet eller uppväckandet. Om Jesus har gjort det så avslutas det med något ord som pekar på uppståndelsen, säger han. Och då säger han att i de här berättelserna får vi höra det som kunde ha hörts vid Jesu uppståndelse men som ingen hörde. Och då är det olika sådana här ord. Och i den här texten är det då gå, din tjänare har blivit frisk.
Mm.
Och i andra under så kan det vara öppna dig eller res dig, ta din säng och gå. Eller när han botade en döve och stumme. Så, Efata, öppna dig.
Öppna dig, ja.
Det är orden som kunde ha hörts vid graven. Låter det, nu låter det snurrigt kanske.
Nej, men jag bara försöker ta in detta. För jag tycker det är otroligt spännande tanke.
Det är många nya
tanke.
Perspektiv som kom till mig.
Så för Lindhardt så är egentligen en varje under här, eller många av dem i alla fall, någon slags tecken också på Jesu egen uppståndelse.
Ja.
Och också där det också finns, som du säger, Jesus ger ju alltid en sändning, gå eller vad det nu är och så.
Mm.
Och det blir också då, om vi då är den här nya publiken som ser det här för första gången, det här, om man tänker att det liksom händer när vi läser evangeliet på söndag i kyrkorna, så hör vi det och då förstår vi också på ett nytt sätt kanske Jesu egen uppståndelse.
Och är det inte det, för det här är ju då i 13:e dagstiden. Mm. Vi säger ju att 13 dag jultiden, att Jesus, Gud visar sin härlighet i Jesus.
Det är ju härligheten som är liksom, precis som treenigheten är det för trefaldighetstiden, så är härligheten
att,
det som
och,
är.
Och söndagen före har det varit vinundret i Kana.
Mm.
Och nu är det detta botande undret. De texterna kanske egentligen handlar om att vi ska tro på och få syn på att Jesus är Messias.
Mm.
Och att han är uppstånden, så att säga, verksam.
Och den härlige, det är ju ett ord som Guds härlighet är ju ett härligt ord kan man ju säga, men det blir ju en dubbel. Men det använder vi ju inte alltid så.
Men den är inte härlig för sin egen skull, utan den blir härlig därför att han hjälper andra människor.
Ja.
Och återställer som det skulle ha varit. Liksom.
Som egentligen då är det ursprungliga livet, livets kraft, påskens ljus.
Det nedbrytande har inte makten.
Nej.
Han uppstod och den här tjänaren uppstår ju, botas. Så. Trons reflexiva upptäckt, säger han.
Var det ditt ord eller var det Lindhardt? Trons, vad sa du,
reflexiva upptäckt.
Ja. Det är ju,
alltså, vi tror att om Jesus att han är uppstånden och då ser vi i de här berättelserna om Jesus botar så får vi också syn på uppståndelsen igen.
Mm.
Och så kan man ju tänka sig, tänker jag i vår tid nu, att vi behöver få ögon som är känsliga för Gud. Alltså, hur kan vi se uppståndelse idag?
Ja.
Inte kanske från det döda. Så. Och inte såna här omedelbara under av mellan sjukdom och friskhet, även om finns säkert många som
har respekt
som säger
för att det säkert kan vara så. Men
ser vi tecken på uppståndelsen på annat sätt i vårt vanliga liv? Det tror jag vi behöver träna oss lite på.
Mm. För annars så hamnar vi i det här andra diket som Jesus kanske då anklagar sina egna för. Att ha tappat hoppet och tron.
Ja.
Man har skapat
Det bara
ett
är
system,
så,
ja. Och ett system för sin tro. Mm. Det var väl det som han på något sätt kritiserade, att det finns en systematik och det finns en hierarki, men det händer ingenting där. Det är liksom ett slutet system på något sätt. Och de har tappat den här tron, riktiga tron, gnistan, kraften, glöden.
Ja, eller att vi är så lätt hamnar i någon form av vanmakt och tänker att det går inte att göra något åt. Det är som det är. Kanske både för mitt eget liv, om det känns väldigt nedtonat och släckt. Kanske. Så det är som det är. Man tror inte på någon förändring. Eller man tänker så i världspolitiken eller samhället. Det är som det är. Jag kan inte göra någonting. Så är det ju en slags vanmakt.
Ja, men det är
och då
det.
Är undren när Gud visar sin makt och återställer, så bryts vår vanmakt.
Mm. Och vi lever säkert i en sån tid nu. Det är ju många mer socialvetare och allt vad det nu är, som menar att vi lever i en ganska apatisk tid nu.
Ja,
om man har forskat historiskt på exempelvis de där åren på 60-talet när allting hände och plötsligt trodde man, kanske lite naivt, men ändå att det fanns en möjlighet. Ja. Jag menar, fredsrörelse, det finns ingen stark rörelse för fred på det sättet nu som är så genomgripande. Och vi känner oss ganska apatiska och saker och ting känns inte riktigt. Det finns inga, ja det finns väl säkert, men inte de här stora ledarna man verkligen tror på kanske riktigt så. Jag vet
vi har
inte.
Stora ledare vi förfäras över.
Ja, mer så, ja. Verkligen. Än den här att ja, här händer en förändringskraft, den här underbara känslan där man drabbas av det. Och där man, då blir, tror jag också i mitt privata liv att saker är möjligt.
Ja.
Det skapar ju också någonting. Så att jag tror säkert att det här, vi behöver hitta de nya berättelserna och få de nya
och det,
med ögon känsliga för tro. Det var ett bra, det var ditt citat. Det var,
jag tror det finns i någon homiletisk bok så finns det att vi behöver få ögon känsliga för Gud.
Ja, okej.
Okay. Men jag
det finns den här ögon känsliga för grönt.
Ja, det är ju någon sån så,
men, men det är väl en bra sak att sno då. Ja.
Och jag tror ändå att väldigt många av oss har erfarenhet av att livet har vänt från att ha varit väldigt ledsamt och svårt till att känna att vi har fått nya livsmöjligheter.
Mm.
Och att vi faktiskt får lov att säga att det är ett under i mitt liv.
Mm.
Även om det inte var övernaturligt, så var det någonting som jag själv inte trodde på eller förväntade eller kunde arbeta mig upp till. Människor som har varit väldigt olyckliga eller nere eller fattiga eller ja, du vet sådär.
Jo, men
man inte själv kan arbeta sig upp, men långsamt så händer det.
Mm. Och som församlingspräst så har man ju en del exempel på det. Eller jag har en del med mig. Alltså exempelvis när man har haft en begravning och lämnat sorgehuset i vanmakt och mörker och svårigheter. Mm. Och man tänker hur ska det bli? Och sen så, jag vet särskilt en änka där som jag sen träffade en vårdag ett år senare på kyrkogården, som planterade blommor på sin döda makes grav. Mm. Och man såg att bara i blicken att nej, men här har det hänt någonting.
Ja.
Hon fick tillbaka tron på livet igen. Mm. Och när vi sen samtalade, det var ju inte för hon hade varit duktig eller jobbat sig igenom det, men haft en tillit och någonstans så skapades en tro.
Mm.
För det är ju också det, rubriken är ju Jesus skapar tro.
Ja.
Inte vi ska skapa tro i oss själva för att vi är bra, utan ha en tillit till att Jesus skapar tro. Det är väl det som det handlar om.
Ja.
Det är någon annan som skapar. Vi kan öppna oss eller göra oss känsliga eller vad vi nu gör. Men det är någon annan som hela tiden skapar den här tilliten som är nödvändig för att livet överhuvudtaget ska fungera egentligen.
Och där tycker jag att han har en poäng, den här som jag citerar nu. Att tänka, vad är det för relation? Vad är det för relationer i texten och vad händer med dem? Om vi skulle säga något om det här lite besvärliga senare delen på texten.
De här som skär händer, eller? Jag skär tänder, menar jag.
Utkastade ur mörkret och ska skära tänder.
Mm.
man hoppar ju gärna över den delen, ja, visst, av texten. Men...
det är väl en formulering Jesus använder ibland. Är det inte samma sak med de här brudtärnorna, eller jag fel
inte? Ja, det är det nog. Jag tror
som
det...
inte liksom har lampoljan och ja, det här. Ska inte de också... festen pågår, men de ska gråta och skära tänder. Gnisslar, ja.
Mm. Men om man kan tänka att det är människor som på något vis har räknat med någon självklar plats i himmelriket då, eller så. Men glömt det där med relationen till Jesus, att han skapar tro, relationen till andra människor. Att man bara tänkt på sitt eget.
Liksom. Mm.
Och då går man miste om de stängt ute sig själva.
Mm.
För att de bara har relation med sig själv.
Och då leder det... Ja, men så kan man väl tänka. Ja. Och då leder det förr eller senare till att man hamnar i ett mörker och blir utstängd och får gnissla. Alltså, inte för att Gud vill det, utan för den vägen leder dit. Alltså, satsar jag bara på mig själv och inte lever i någon form av relation, så hamnar jag förr eller senare i någon slags ensamhet, något mörker. Någon bitterhet.
Och samtidigt tänker jag att det där med himmelriket, då tänker jag inte bortom och utanför.
Nej, jag tänker mer det som ett tillstånd.
Som ett tillstånd, alltså, så. Men kanske också nu. De kanske inte behöver gnissla tänder för evigt, eller vad tror du?
Nej, det är ju inte säkert.
Jag tycker inte att det behöver handla om domen någon annanstans. Utan
utan jag tror mer som du säger att det har med livshållningen att göra.
Ja.
Och det är inte, men som sagt, jag tror inte att heller att Gud straffar dem ut i mörkret, utan det är någon slags konstaterande att om ni lever bara för er egen positionering och så, då leder inte det till något gott.
Nej.
Alltså så kan man väl kanske tolka det. Mm. Och vad som händer sen på andra sidan jordelivet och sånt, det vågar jag inte ens. Där kan jag bara ha en grundtillit. Så.
Ja.
Vad som, att det skulle vara någon tydlig bild av det eller så, det har jag svårt att ta till mig. Liksom.
Ja, det är fascinerande.
Jättefascinerande. Och vi har rört många olika existentiella perspektiv i den här texten, tycker jag, i vårt samtal.
Ja.
Och till dig som lyssnar, så vill du höra mer om den här texten, så är du välkommen till vilken kyrka som helst nu på söndag. Men här slutar vårt samtal.
Okej.
Ja, så jag hoppas att, om du inte har någonting att tillägga.
Jag ska tillägga ett litet Kierkegaard-citat.
Ja, men det tycker jag är en utmärkt avslutning.
Lidelsen för det omöjliga.
Det bär vi med oss.
Ja, det får vara tro.
Det får vara tro. Lidelsen för det omöjliga. Det är väldigt pregnant och välformulerat. Tack så mycket, Gunilla, för ett spännande samtal.
Tack själv. Vad roligt att vara med.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört, så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!